välkomna allihopa till Höga Series avsnitt 187. Jag heter Anton Bjurvald och som vanligt har jag med mig Anders Lundgren i studion. Och dessutom den alltid lika sprudlande Daniel Löf.
Hallå!
Hallå! Vart hundrade avsnitt?
Ja, vi får göra en grej av det helt enkelt. Ja. Jag dyker upp som en liten skogsnisse. Det var 100 avsnitt, eller ovanligt. Ja.
87 var ju senast som du var med.
Ja, det är 2 år sedan. Det var inför Lovecraft-festivalen också.
Ja, just det. För jag tänkte det hösten 87. För då var ju Fredde i hösten 87.
Ja, vår hösten 87.
2012. Ja. För då vad heter det? Fredde var i London.
Just det.
Och bodde där.
Han är alltid iväg.
Ja,
och lämnar oss.
Precis, och för er som inte vet var han är nu så är han ju då i New York för tillfället.
Globetrotter.
Och det ska vi återkomma till, för en av anledningarna till att Daniel är här idag är för att han också har varit i New York. Så det blir kanske den mest försenade festivalrapporteringen vi har haft, tror jag. Men det här är faktiskt...
Det var New York Comic Con. Ja.
Precis. Uh-huh. Och det här är ju faktiskt inte... Man skulle kunna tro att det är jag som har gjort någon så här dålig scheduling eller något sånt, men det är faktiskt Daniel själv som självmant ville vara med i avsnitt 187. Sen att det föll sig så till slut, det var kanske inte planerat, men ja, och hur som helst, vi får se vad det leder till. Vi ska prata lite nyheter som vanligt i början av avsnittet, och det har ju varit tre rätt omvälvande omstruktureringar i serievärlden. Och kanske den största som annonserats är ju DC, som har släppt sin lista av nya titlar som kommer i maj. De har ju en del, vi pratade om det förra veckan när vi pratade om previous-katalogen, att i april är en stor convergence event som händer i DC, och sen så kommer
det har blivit en tradition på senare tid i så fall, men det är att april fram tills oktober eller någonting sånt där. Så det börjar och sen avslutas det med något miserabelt event.
Ja, det är väl
ganska ofta.
Ja, precis. Men vi kan väl ta, för det är några lite roliga titlar. Om man ska se, jag tycker det är knas att de både kör Batmite och Bizarro. Knas på ett bra sätt.
Jo, precis. Det var väl min främsta upplevelse kring det här, var just att Batmite får en egen tidning. För att i övrigt så blev jag lite rädd av att de pratade om att det skulle vara mer fokus på avslutad historia, inte så mycket continuity och sånt där. Och det är ju det som jag tycker är roligast med superhjälteserien. Mm. Men i alla fall, vad är det mer som du gillar?
För mig, jag kommer ju hålla ögonen öppna efter både Dr. Faith och att Martian Manhunter äntligen får en egen tidning. Mm. Jag försökte mig på den här Justice League United ett tag där, för att jag kände att jag ville ha mig lite
fix.
Martian där. Men han var inte så... det är coolt att han får en egen tidning. Och sen så ska det bli kul att se vad de gör av Starfire, som Jimmy Palmiotti skriver.
Stackars koriander, hon är alltid... Nu kanske de är lite snällare mot den här.
Ja.
Och kanske ger den en mindre, vad ska jag säga, utmanande utstyrsel.
Ja.
Ja. Och, ja, hon har
med större värdighet.
Ja, lite jo, att hon inte är en nymfoman med problem med korttidsminnet som hon var i Red Hood and the Outlaws.
Ja, i början där i alla fall. Alltså Palmiotti och Amanda Conner har ju skrivit Harley Quinn, som jag läser rätt mycket, och jag tycker att de är roliga, men det som är intressant med den titeln tycker jag är att den är så blodtörstig på något sätt. Det händer så, det är mycket folk som stryker med, som man reagerar på att, men vänta, okay, var inte det här en lite humorserie sådär? Hon har nästan ett högre body count än Punisher, känns det som tiden. Inte riktigt, men det är mycket folk som liksom sådär, som hon väldigt såhär,
ganska flyhänt tar död på, väl?
Ja, men
för det är alltid med glimten i ögat.
Ja, men precis, lite sådär, nej men vad är det här om? Såhär. Man tänker såhär, men vänta nu, resten av den här scenen är liksom mer av en komedi. Så det blir knas, det blir konstigt, udda. Men hon ska ju vara Jokerns main squeeze, och då kan man inte ha alla hästar hemma, så det är kanske inte så konstigt.
Nej. Ja, det finns så tragiskt, eller jag har hört väldigt bra analys av just Harley Quinn, att det finns något väldigt tragiskt med hennes karaktär i hur såhär galet kär hon är i Jokern, och liksom inte riktigt uppfattar sin egen tragedik.
Ja, men det är väl där det kommer ifrån, men det är ju också i den här serien, så det är ju helt klart humor liksom. Det är det första vapnet liksom, så att, sen ska ju de även göra en Harley Quinn Power Girl mix-up där.
Det har jag faktiskt ingenting mot, för att just Power Girl med Amanda Conner var ju väldigt underhållande serier, liksom med hur hur man ska säga, rättfärdigar Power Girls existens i DC-universet med också det här gigantiska boobhånet eller
urringningen.
Ja.
Ja.
Ja, nej, men det ska bli kul. Fast det tror jag, man tror att flera av de här titlarna är säkerligen sånt som är bara fem nummers miniserie. Ja. Det var ju något som du hade där.
Ja, ja, det är ju Garth Ennis och John McCrea kommer ju att återvända till sin av vissa bejublade serie Hitman. Eller i alla fall en del figurer som kommer återkomma i Section 8. Men det blir ju då en fem, som du säger, en fem eller sex nummers miniserie. Mm. Så att för er som gillade Hitman så blir det julafton i maj.
Ja. Då vi ser Black Canary får en egen titel. Det kan också bli en sån där som, jag tror att det är en sån där som de chansar på, så går det bra så får den
fortsätta
köra vidare. Ja. Samma sak med Cyborg. För de, det är såna här karaktärer som får titlar lite då och då, men som försvinner liksom. Jag får med att både Cyborg och Black Canary hade, eller i alla fall Birds of Prey hade ju en titel i...
Birds of Prey var ju med i New 52.
Ja, precis.
Men höll väl inte de klassiska två album.
Ja, men jag tror det. Så att, och sen så... Konstantin får en egen titel igen.
The Hellblazer.
Ja, just det, att de döper om den.
Ja.
Ja, till det, för att de ville få tillbaka Hellblazer.
Förmodligen. Ja. Men det är väl också i knutet till den tv-serien går väl kanske inte så superbra som de hade tänkt sig. Så det är väl möjligt att de kanske försöker locka tillbaka han in i serievärlden igen och sådär. Jag vet inte om de...
Det går ju rykten om att de ska få flytta över Konstantin till Syfy och döpa om serien till Hellblazer.
Ja, just det, precis. För att de tänker att okej, det finns någonting här, men vi har inte lyckats sälja den på rätt sätt, så försöker vi liksom paketera om den. Så vi får se.
Men jag måste säga en sak. Jag har blivit så pass bränd sen New 52 att nästan ingen av de här titlarna tilltalar mig. Jag känner inte att jag vill köpa de här och nu. Dr. Fate är ju trots allt en väldigt intressant karaktär och definitivt en favorit från Justice Society of America från 40-talet.
Ja.
De är ju faktiskt väldigt underhållande, de äventyren.
Ja.
Och sen då alla de här Robin-titlarna med Red Hoods, Robinson of Batman och We Are Robin är ju trots allt intressant för att man har inte gjort... Jag har inte läst så många Robin-titlar, men man har inte gjort någonting bra, så vitt jag vet, med Robin. Och det kanske kan vara...
Ja, det är väl Teen Titans då främst som...
Ja,
men det är alltså en standalone-bok. Alltså,
ja, okej, du menar så. Ja.
Men med tanke på att Batman har tre tre eller fyra titlar, så är det intressant att Robin har tre. Alltså jag menar att han är sen, nästan på samma
plus, nivå. Och sen Grayson, så att det är ju fyra
just
då.
Ja, just det.
Som är mer agent.
Ja, just
titeln.
Ja, Grayson, varje gång jag ser det, de slår, så tänker jag, men vänta, inte Winter Soldier, inte det en Marvel-karaktär? Det är liksom min reaktion på varje gång jag ser den. Och sen så, det är Grayson.
Jag vill ha tillbaka Nightwing, han är ascool.
Det måste jag säga, just vad det gäller Dr. Fate, det var ju min främsta starstruck moment, var ju när jag delade rulltrappa med Paul Levitz i Angoulême på Charles de Gaulle-flygplatsen.
Ja, men det gäller att ta sina tillfällen. Liksom.
Ja, jag var ju i 2008 var jag på hans kontor på DC Comics och hälsade på, men då var inte han där.
Nej, okay.
Nu såg jag honom, men utan kontoret.
Så nu är liksom pusselbitarna på plats.
Nu är det komplett.
Nu har du en full experience.
Ja.
Den andra stora omvändningen, det är ju Marvel, och det här har vi pratat lite om tidigare, men nu har de ju då kommit fram, nu är det ju stor jävla smash i någon gång samtidigt ungefär, förmodligen i samband med att Avengers-filmen kommer, så att det ska bli någon slags växeldragning där. Precis. Men vad som händer är att de slår ihop Marvel-universet med Ultimate-universet, och sen så får vi se vad som står kvar.
Ja, och en massa andra tror jag, jag tror det kommer vara The Secret Wars nu blir väl någon sorts jättelik till Freddes glädje, vem vinner? För att det kommer vara massa olika versioner av de här hjältarna som liksom ska slåss mot varandra och se vilken hjälte från vilken jord blir det som är den officiella.
Precis, vem ska vi behålla liksom?
Ja, precis.
Och då finns det ju några där som man är lite, några från Ultimate Universum, det är ju lite roligare, några från Det vanliga är ju lite roligare.
Ja, men vilka från Ultimate Universumet har de kvar? För de dödade nästan alla intressanta karaktärer i Ultimatum för några år sedan.
Det var rätt många som strök med det. Alltså. Ja. Men alla sen har det kommit nya varianter av dem. Så att vi får väl... Och det är ju bra, för nu är Wolverine död i den vanliga Marvel-världen. Då har man ett bra sätt att få tillbaka.
Nej, han är död i Ultimatum.
Ja, men det finns säkert någon jord som flyter ut.
Ja, precis. Ja, med tanke på den där Extreme X-Men-serien som gick i sex nummer där de hoppade från värld till värld. Men det här kommer också ske någon gång. Ja, det börjar väl någon gång i maj, så får vi se hur länge de håller på med det. Men jag såg en, man kunde köpa en tidning i senaste priskatalogen, en av som var där man såg de här, vad heter de, den här hemliga sammansvärningen av med, vad är det, med Iron Man och
Illuminati
hela den, när de medlemmarna står och försöker pressa isär två världar som krockar med. Bara på det omslaget så kände jag att då blir jag lite taggad ändå alltså. men till slutändan så
alla. Ja, men det är en sak som är när återigen tillbaka till nummer 87 med Hickman. Det är ju han som har lagt upp när han startade Avengers med Marvel Now, att han har ju lagt upp hela det här med multiversum, att världar krockar och alltihop. Mm. Så vitt jag vet så är ju Hickman en av arkitekterna just nu bakom hela det här Secret Wars.
Okay.
Ja.
Så att vi får se vad som händer där. Men
han har ju aldrig varit rädd för att göra det storslagna, om man säger så, den mannen. Så att, men kanske det roligaste sammanslaget av två universum är ju att Spider-Man nu äntligen verkar ha vridits ur Sonys inkompetenta händer och hamna tillsammans med Marvel. De har gjort någon slags överenskommelse så att nu Sony kommer producera tillsammans med Marvel nästa Spindelmannen-film, och det första steget mot att han kommer tillbaka i fållan är att han kommer dyka upp i en framtida
Marvel Cinematic
Universe. Marvel Cinematic, precis.
Okay.
Så det är ett halvsteg åt rätt håll, om man säger så. Marvel har inte Marvels filmdel, om man säger så, är inte 100%, men jag tycker att de har mer rätt än vad Sony har haft med sina titlar deras karaktärer, om man säger så.
Och även X-Men rullarna.
Ja,
är ju väldigt hit and miss alltså.
Men det är ju Fox, så att, men det är ju det som är grejen. Det har ju varit de tre. Fox har haft en del, Sony har haft Spindelmannen och tillhörande karaktärer.
Jo,
sådär. Och det verkar ju också som att det här är locket på för den här Sinister Six-rullen som de pratar om. Det verkar som att det här är tecken på att det inte blev någonting av det.
Men jag tror att, som du säger, det här är ju första spindelsteget mot någonting större, förmodligen. För i bästa fall så kommer de väl göra någon liknande deal med Fox då, så att de får tillbaka mutanterna igen.
Ja, alltså kanske. Det känns som att Fox har ett lite större grepp, som att de också har Fantastic Four. Så att, de har en lite större marknadsdel. Sådär. Men det som är skönt är... Alltså,
deras Fantastic Four-film är på gång.
Precis, och den första trailern har ju släppts nu, och där ser man ju att det är ju helt klart Ultimate Fantastic Four de använder sig av.
Ja, men det är det verkligen.
Historien, så
att, jag har inte sett den.
Jag har sett trailern, men jag kan säga att jag känner mig lite inför hela, och dessutom hela det här med Dr. Doom som bloggare och...
De är betydligt yngre, de är ju i 20-årsåldern.
Ja, men det har blivit ett standardskämt bland mig och mina vänner nu på Facebook, att vi liksom, så fort Dr. Doom kommer upp så kommer han göra liksom anonymous pranks på Reed Richards, och så kommer han blogga om det militärindustriella komplexet och regeringen som spionerar på oss alla. Det kommer vara så modernt.
Men vi får se vad som händer där. Men i alla fall kul, för Spindelmannen är ju, oavsett hur man än vänder vidare på det, så är han ju Marvels kanske mest populära, en av de mest populära karaktärerna. Så
jag
att
är
de
faktiskt
inte har
emot det här.
Att de inte har honom inne i sitt eget universum, det är ju...
Jag är lite emot det här, för att jag tycker att Spider-Man som karaktär är ganska tråkig. Han har varit för mig liksom densamma sedan 60-talet, liksom förlorat Uncle Ben och gått i konstant så här depression över allt som har hänt, och de har inte tagit sitt eget ansvar och liksom slutat vara Spider-Man, för att det är han som orsakar allt den här misären han utsätter sig själv för. Och om de ska ha in Spider-Man...
En gång, men
hur många gånger har han egentligen slutat? Till liksom 3-4 gånger samt tillbaka. Men jag vill ha Miles Morales egentligen. Jag vill ha en ny Spider, alltså en ny karaktär som är liksom inte redan satt i sten. Peter Parker är för mig så här satt i sten, och var den här tråkiga, alltså den tråkiga versionen av en misantrop. Mm. Liksom bara går runt och tycker synd om sig själv vad han än gör. Jag vill in
misantropen att... vill inte, för han är ju väldigt självuppoffrande och ja. Gillar andra människor så här.
Fel ord då, men
nihilist.
Depp
snubbe.
Men jag vill in som sagt Miles Morales, för då kanske vi kan få in någonting nytt, intressant och liksom ha någon av en bättre representation av afroamerikansk och hispanisk.
Ja.
Och jag tycker det kunde vara en bättre, för vi behöver mer så här,
en modernare karaktär.
En modernare karaktär som spelar för just serievärlden.
Men hur jag har inte läst någonting alls med Miles Morales, är roligt.
Jag har faktiskt inte läst det heller. Jag har inte läst någonting med Spindelmannen på 10 år.
Nej.
Så det är inte jag, så jag att jag har någon koll här.
Spridda skurar, någon graphic novel här och där.
Ja. Så. Vad jag har hört så ska vara just Miles Morales väldigt, alltså väldigt kul. Någon form av så här äventyrsgrej och inte liksom lika tung som vanliga Spider-Man.
Nej, okej.
Okay. Det är väl, alltså, det snackas ju om att det är den Spider-Man som de kommer att använda sig av. I vad heter det, den kommande filmen. Det snackas ju väldigt mycket. Diskussionerna på nätet är att han kommer dyka upp som en liten cameo i Avengers 2, och att det är där han får den första, eftersom att han har ju varit en del av Avengers och sådär.
Ja, just
det. Och att det är på det sättet. Så vi får se vad som händer med det.
Ja, jag måste lägga in ett veto mot kvoteringskultur bara, men i övrigt så...
Det är en helt annan diskussion.
Ja,
men
det är det.
Det har ju kvoterats åt andra hållet så länge, så vi kan väl kvotera lite åt ett håll liksom så.
Men det är det politiskt korrekt här.
Jag har ingen så här förkärlek specifikt för Miles Morales, eftersom att jag inte har läst honom någonting. Och för mig är Peter Parker en så klassisk karaktär, men vad vi kan hålla med om är att vi har haft 5 filmer med Peter Parker de senaste 10-15 åren.
Ja, sen 2001.
Precis, så att jag menar man kan ju testa den andra varianten och så får vi se vad som händer liksom, så. Oavsett så kommer han kommer ju vara alltså, figuren är ju ändå en I det sammanhanget som han kommer synas i början, kommer han inte få någon utrymme ändå liksom. Sen att han får sin egen titel, då får vi se, alltså sin egen film senare, då får vi se vad det blir för någonting, men han kommer ju vara med och så här, glimta förbi, göra en Stan Lee liksom, så här, så att, hej!
Eller en Howard the Duck.
En Howard the Duck, precis. Jag bytte mitt Facebook-profilbild till Howard the Duck och Rocket Raccoon som står med blodiga bandagerade nävar. Det var nog den hårdaste varianten av de två.
Alltså. Ja, gangsta.
Det är omslaget till Howard the Duck nummer 2 i alla fall.
Coolt.
Den som jag snod.
Mysigt.
Ska vi gå vidare till den här väldigt försenade rapporten från Comic-Con 2014?
Det är inte mitt fel för det första. Jag visste bara inte när jag skulle fråga. Som sagt, jag var ju så förstörd.
Vi är bara väldigt glada att du är här och kör rapporten. Du var där.
Vilket datum var det? Det var i oktober, eller?
Det var... vad fasen var det? 7 oktober till 7 oktober åkte jag in, och det var 2 dagar sedan. Det var den 10 oktober fram tills jag tror det var 14.
Ja.
Så det var då. Jag halkade in på ett bananskal. Det var anledningen för att jag rapporterade för Bleeding Cool. Ja. Det var ju att jag slösurfade en dag i mars eller i maj, och så stod det där: vill du rapportera för New York Comic Con? Och jag skickade in liksom det jag hade gjort nu med festivalen och intervjun jag gjorde med Faith Erin Hicks. Och de sa, ja visst, du får gärna komma över, men du får betala allt själv. Du får...
du fick innesten att komma in.
Ja, exakt. Jag fick presskortet.
Ja.
Och sen var
det är så man börjar.
Ja. Mm. Och så var jag iväg till New York, och jag bodde mitt i Daredevil-territorium.
Mm.
Så det var 5 kvarter ungefär ifrån där jag bodde till Javits Center, där konventet var. Och så då, första dagen var ju vi skulle mötas, så jag skulle möta upp Rich Johnson och Hannah Sammons, de som styr Bleeding Cool, på McDonald's där. Men jag hittade dem inte där, så att jag gick tillbaka till konventcentret, hämtade ut presskortet, och sen spenderade min första dag med att vara totalt miserabel.
Nej.
Det var ju nytt liksom. Det var första gången jag var i USA, första gången jag var i New York, så det var liksom alla intryck, och sen var det gigantiska center. Jag menar, Javits Center, det är typ 2 eller 3 Älvsjömässor sammanslaget på två plan.
Ja.
Det är så gigantiskt. Och sen då vet inte vart jag ska göra. Jag vet inte riktigt hur jag ska sköta mina arbetsuppgifter. Mm. Det var liksom det var så mycket
för lite struligt.
Ja, exakt, men det var ju det. Det var den här gigantiska maskinen och liksom se alla människor och havet av dem och sen, så att det slutade med att jag bara gick ner på där konventcentret var då, liksom gick runt på andra booth och hittade hur mycket skräp som helst och det fanns någonting, någon sån liten grej som man kunde koppla som blev en högtalare liksom, där man kopplade med en MP3-spelare, så att mugg kunde bli en högtalare. Ja, det var sånt.
Så att de säljer, det är en vanlig marknad så utöver att det är serie.
Det var uppdelat i två sektioner ungefär. En del så var liksom där du säljer prylar från allt möjligt, så här små statyer, eller så har du filmstudios och står där, så här håller vi på med, här kan du få köpa smink för att och masker från olika filmer till exempel. Jaha. Det var väldigt mycket sånt. Och sen i mittendelen av centret, där var det liksom comicsdelen.
Okay.
Så där stod det ju då Boom Studios, Image, alla hade ju sina gigantiska booth, och sen var det ju Bandai. Så det fanns ju fullt med Gundam-statyer överallt som var ascoolt att titta på.
Ja. Var det mycket folk?
Åh, herregud. Det var över 100 000 eller någonting sånt där per dag eller någonting. Jag kollade inte statistiken, men det enda du får göra på liksom Comic-Con, det är liksom att du får stå i kö. Ibland får du stå i kö till kön. Och när du går med ryggsäck så kommer du ursäkta, förlåt mig. Så det är det du gör för det mesta. Och sen om du har tur så hittar du liksom någon serieförfattare eller någon författare. Jag fick ju en intervju med författaren John Scalzi, för jag bara gick fram och sa, hej, kan jag få den här boken signerad? Förresten, jag är från Bleeding Cool, kan jag ha en intervju med dig?
Okej.
Okay. Och sen
Scalzi, vad har han gjort för?
Hans senaste bok är ju Lock In, som är ganska cool sci-fi thriller.
Okej.
Okay. Sen har han gjort Old Man's War, som är en typ Heinlein Starship Troopers bok.
Okej.
Okay. Han är väldigt känd inom nördkulturen. Han är ju vän med Will Wheaton och
okay.
Och han har skrivit för ett first person iOS-spel och även gjort en serie för den också, så det var ju det jag intervjuade honom för. Men som sagt, sen så mötte jag upp allihopa från Bleeding Cool, och sen ju längre dagarna gick då, desto mer och mer bekväm började jag känna mig i den här journalistrollen. Sista dagen var det så bara, jag har ett så jäkla flit liksom, vänta nu. Ja just det, jag kommer inte stänga idag.
Det är bra, man ska börja och sluta on a down note.
Så men det var verkligen så. Jag har så jäkla kul, alltihopa går jättebra. Och sen så,
precis då är det slut.
Ja, precis då är det slut. Och då var det så här, och sista dagen då, efter jag hade gått på paneler och vi hade så här diskuterat, jag träffade killarna från Visa-serien, Kevin och Jake, och så här snackade med dem om utbildning och dataspel och hur det kan användas och hur man kan använda sig med internet i utbildning. Jättemassa roliga saker. Jag var på Valiant Press och annonserade ut nya serier, och den största känslan jag fick av Comic-Con, det är liksom hur lite man bryr sig om vart man är ifrån. Alltså man ska säga ras, kön och sånt, det var inget problem. Alltså jag satte mig ner och snackade med en kille, afroamerikan, jag kommer tyvärr inte ihåg hans namn just nu, men vi satt ner och så började vi snacka, så bara, vad tycker du om Valiant? Ja, men jag tycker Valiant är jättebra, jag tycker om de här serierna. Och sen så började vi prata mer, och sen så började vi prata om Grant Morrison, och bara, nej, jag tycker inte Grant Morrison är så bra, men jag tycker Grant Morrison är jättebra. Och då, det var inget sånt bråk, det var inte någon sån här internetforumsknäll, utan vi hade en lugn och civiliserad konversation.
Det var ju trevligt.
Folk blir ju i generellt trevligare när man faktiskt ser dem. när man har ett ansikte man måste liksom svara för.
Jag kände en enorm gemenskap med att vara serieälskare.
Mm.
Och sen,
men det är kul att det kan kännas, för mig. Det är ju en av de grejerna som har slagit mig när jag går på festivalen här på Kulturhuset varje år, att det känns som en gemenskap verkligen.
Mm.
Och det är kul att man kan få den känslan även fast det är 10 gånger så stort.
Liksom. Oh ja, det var jättekul. Och sen då cosplay. Jag ser så mycket cosplay.
Mm.
Jag har aldrig sett så bra i hela mitt liv. Det fanns någon som hade gjort Edge of Tomorrow full size Armor.
Mm.
Okay.
Och massa Harley Quinns och jättebra.
Det brukar vara det. Ja. Harley Quinns och Deadpools brukar vara.
Ja. Och sen, ja. Och sen såg jag, jag
det
såg
någonting, även, det är någonting med de där figurerna som det är utlöser
rätt och röda svarta tights.
Ja, precis. Det är, då, det är gycklar gardet ja. Kommer fram då.
Och sen så var det vad tips nu tappar bort mig. Men sen också det, vi fick ju träffa Rich Johnson som grundade Bleeding Cool och höll på med liksom, han är ju jättetrevlig man, jättekul att snacka med honom och vi kunde prata liksom om vad är skillnaden mellan brittisk och engelsk kultur och amerikansk kultur och hur är det mellan serierna här och vad har vi för attityder till serier och vad har vi för trender och så. Och sen just det, jag glömde cosplay, jag såg en hel del, vad ska jag säga, väldigt mycket, en hel del vampirella. Och det var så här, och det
fanns också en, det är också en så där
tacksam figur.
Ja, jag såg
men en, också när man det krävs ett visst ansvar från utövaren känner.
Ja, det jo man gör det. Kläder vampirella is a privilege not the right.
Ja, men det var faktiskt många som var, vad ska jag säga, passade formen.
Ja, okay.
Och sen var det några också som hade någon läderversion av vampirella och då hade jag även så stora skyltar. Det här var ju någonting som gjorde mig lite besviken på fankulturen. Det står ju cosplay is not consent och då har de liksom reglerna. Det här du får inte staka, du måste gå fram.
Man måste bete sig som en
du måste bete sig som människor. Du ska inte ha en stor skylt som säger det här. Det här är ju ett stort problem.
Det känns som att det borde vara självklart.
Ja.
Ja, det borde vara, men det är många som blir
ja, men det var verkligen
för de har aldrig sett så många tjejer på en och samma gång.
Ja, men det blir så att,
ja. Men överlag då, vad känner du, vad var roligast med hela festivalen?
Alltså det är tillgången. Alltså att hitta så pass mycket under ett och samma tak.
Av cosplay.
Av filmer, av serier och liksom kreativa team, leksaker. Allt finns. Alltså, vill du ha någonting, det finns.
Mm.
Och det är det att hitta den tillgången. Och det är det som har gjort mig lite besviken när jag gick på sci-fi-mässan här i Älvsjö. Att tillgången av popkultur är tyvärr inte lika stor som i Sverige som den är i USA. Mm. Och det är liksom det är den. Jag kan få tag på saker.
Ja, men det är ju schysst. Problemet är att man får flyga till andra sidan. Så jag menar, när tillgången blir, det blir allt nu relativt liksom.
Och sen också det absolut roligaste under alla fyra dagar som jag var, alltså, när jag gick in också i Artist Alley, glömde jag bort en sekund, också avlång sak, men där satt alla liksom serietecknare, Chip Zdarsky från Sex Criminals och Chris Claremont som jag såg överallt. Mm. Man bara gick så där, man gick förbi artister och bara, oh Chris Claremont, så går man vidare, så kommer man in i stora hall, oh Chris Claremont. Det var liksom 3-4 gånger varje gång så bara,
han kanske har klonat sig själv.
Ja, jag tror det.
Ja.
Kanske därför han är så effektiv.
Ja. Ja, vad trevligt.
Vad kul, roligt att höra. Det känns ju som att New York Comic Con är väl den efter San Diego Comic Con som det känns som kanske är den största i USA.
Den är nästan lika stor som San Diego, vad jag har förstått. Men jag säger så här, att om man har pengarna, om man har chansen och liksom kan köpa en dagskort eller tre dagskort, åk. För att det är en så stor upplevelse.
Ja, för visst var väl Daria där för ett par år sedan.
Hon berättade ju att hennes upplevelse var att hon gick fram till dörrarna, sen andades hon in och sen höll hon andan i typ så här 4 timmar för att det är så jävla trångt överallt så där. Men hon var ju där, hon fick ju också
det är trångt
några sina favoriter och så där. Men det är också det ju på något sätt att göra det man kan av det liksom. Kanske ha en liten plan innan.
Jo, det är bra, liksom, bra
fundera ut vart ska man så där, för att annars så tror jag att man lätt bara
men sista dagen var det så bara, åh jävlar, det stängs snart, ja okej, jag måste köpa det så jag spenderade över för en 1000-lapp liksom på serie. Jag åkte in med en typ 19, nej, jag åkte in med en 14 kilos väska. Jag åkte hem med 19 kilos.
Ja, men det är bra. Det är en bra nivå av loot liksom så.
Ja. Strålande.
Och där du slängt alla kläderna och sånt.
Nej, jag lyckades faktiskt paketera in alltihop. Alla kläder, alla böcker, alla leksaker.
Det är den där Tetris-kunskapen.
Backmaster.
Ska vi gå från New York till LA då?
Ja, men det är väl bra. Det kan vara bra. Vi kan börja med det vad vi har läst den här veckan då. Jag har ju då läst Hawkeye LA Woman, som är alltså den tredje volymen Hawkeye som har getts ut sen de startade om honom, eller Mark Way, nej, vad säger jag, Matt Fraction startade om honom för, vad är det, ett och ett halvt år sedan, någonting sånt.
Ungefär ett år sedan. Ja.
Och jag och Freddy har ju varit väldigt förtjusta i det här. Du är ju,
ja, jag gillar den också väldigt mycket. Jag har ju läst bara den första, ja, de två första var det väl, som var i en sån inbunden volym.
Precis.
Och jag tycker att det var, även om du får en, han får en bra efterföljare, så tycker jag det är synd att Matt Fraction lämnar Hawkeye och lämnar över till Jeff Lemire framöver.
Men Lemire är ju, tycker jag, är väldigt bra. Han har skrivit Arrow ganska bra, har jag hört. Så att det borde ju inte vara allt för mycket panik på det.
Nej.
Precis. Men det här är alltså, det intressanta här, det är alltså att det är inte Barton, utan det är alltså Kate Bishop, den andra Hawkeye.
Hawkgirl.
Nej, Hawkeye heter hon faktiskt.
Det är bra.
Och det här är alltså, det är intressant, det är alltså issue 14, 16, 18 och 20. Så att, som jag har förstått rätt, så är det så att varannan nummer har handlat om henne och varannat om Barton. Så det här har de liksom samlat hennes serie då. Och vad som händer, hon tröttnar på Clint för att han är en sån deppig jeppe. Och beslutas för att sticka och åker till Los Angeles. Och väl där inser direkt att hennes...
Kirby art på väggarna.
Ja, nej, men hon upptäcker direkt när hon kommer till sitt hotell där hon ska bo att hon har inga pengar. Det blir lite jobbigt, hennes card declined och blir klippt. Så då måste hon ta bitar i suröpplet och åka hem till pappa. För hennes pappa bor där, och sen har en massa pengar. Hon är väldigt privilegierad. Hennes pappa bor tillsammans med hennes före detta high school kompis som är numera hennes nya mamma. Så man får den härliga...
Vilken härlig...
Pappa har lite så här...
Vilket härligt upplägg.
Ja, precis. Det är inte originellt.
Familjemedlemmarna kommer bra överens på jul och nyår och sånt.
Precis, och sen så visar det sig att det går inte så bra för henne i alla fall. Hon stöter ihop med Madame Mask, som hon har slagits med tidigare i tidigare volymer.
Det var ett riktigt bra one-shot-avsnitt. Ja, slutar med Madame Mask... för att hon ska dräpa Hawkeye.
Ja, Kate Bishop, ja, precis.
Det är ju från var det första volymen, när två delar så snittet med videotejpet.
Ja, var det två?
Det var två delar. De hittade det här videotape från The Shield om där Hawkeye hade mördat någon.
Ja, just det.
Men i alla fall, och det fortsätter rulla på. Och det är första historien i den annual-serien som är just den här hur hon kommer ner till Los Angeles.
Ja.
Men sen då 14, 16, 18 och 20, då är det berättelsen om olika historier om hur hon hjälper folk i Los Angeles som behöver hjälp. Det börjar med att hon behöver återfinna lite blommor till två herrar som ska gifta sig. Oavsett, det känns som att det är rätt triviala grejer hon ska göra, men det blir, allting glider iväg och blir rätt storslaget ändå i slutändan.
Vad tycker du om de olika teckningsstilarna? Det är samma som
Det är Lainey Wu som börjar.
Är det Aja?
Annie Wu menar jag, nej förlåt, det är Javier Pulido är det som gör annual-serien.
Ja, just det. Okay. För det är ju samma som gjorde den där förra Madame Mask-grejen.
Precis. Och sen så är det Annie Wu som tecknar sen. Och jag gillar hennes stil bättre. Den är mer
Pulido är ju mer cartoonig. Det är lite mer som en 60-tals Batman-känsla.
Ja, och framförallt så är 90% av alla karaktärerna i silhuetter, som ni ser.
Ja,
och det tycker jag är lite tråkigt.
Ja.
För att jag menar, det är kul. Det hade varit kul om du hade omvända ration. Liksom. Men nu är det liksom så här, hade du inte tid att teckna, vad är poängen? Men i alla fall,
de blev ju helt torsk på gammeldags silhuettanimation, så att allt måste se ut som Adventures of Prince Ahmed eller någonting.
Det är ju snyggt, och det gör ju att de detaljerna som inte är silhuett blir väldigt tydliga sådär, men
till och med fighterna är silhuett.
Yes. Men den andra stilen gillar jag bättre, eller jag gillar också väldigt mycket och sådär, så att lite mer uttrycksfull, om man säger så. Lite mer detaljerad. Men det är samma humor, det är samma nivå som Hawkeye, också det här med att det är liksom vardagsproblematik snarare än liksom
det stora hjältegrejerna helt enkelt.
Nej, men precis, det är inga fighter mot liksom världsomspännande organisationer, utan det är liksom mer på en lägre nivå så här. Det är väldigt kul när hon klär ut sig till en sån här sushi dam, alltså män som gillar att äta sushi på nakna kvinnokroppar.
Ja, just det.
Och då är det hennes vad heter det,
undercover grej
att hon är tvungen att leda och kläs, hon tycker inte att det är så kul, men det är en bra idé.
Vem vill väl vara ett uppläggningsfat?
Ja, precis.
Det ska vara bra betalt sånt fan.
Ja. Och det är faktiskt en väldigt, väldigt rolig historia omkring just hennes relation till den här Madame Mask. Där Madame Mask tror att hon har liksom lurar Kate Bishop. Men Kate Bishop är liksom hela tiden med på att den här kvinnan som är så snäll mot henne faktiskt det är Madame Mask, för det blir en väldigt så här, jag vet att hon vet att jag vet och så där. De får till det väldigt bra. Jag skulle säga så här, det är inte riktigt lika bra som den första volymen av Hawkeye. Mest för att den tecknarstilen var så jävla tight, så det blev så jävla häftigt berättat. Och det känns lite som att Fraction, det är lite samma grej igen, fast nu är det en tjej istället för en kille. Är lite så, alltså det är typ det som är förändringen i, annars hade det fortsatt att varit Clint Barton, så hade jag också tyckt att det var liksom tråkigt, för det hade varit samma historier om man säger så.
Ja, okay.
Eller tråkigt är väl fel ord, men lite uppretningar
okay.
Repningar heter det.
Ja.
Men helt klart, jag vill gärna läsa mer och se hur det går vidare för.
Men så man blir ju inte besviken om man har läst tidigare Hawkeye.
Det tror jag inte. Fast jag blir besviken bara på att de liksom partitionerade ut henne till Los Angeles, för jag hade gärna sett henne och Clint Barton fortsätta fightas liksom sådär.
Oh, det skulle vara kul om de delat upp till mellan Manhattan och Brooklyn eller någonting sånt där. Ja, är mitt turf.
Ja, lite grann så, men det var väldigt bra när de fightades ihop i volym 2 tyckte jag. Så det var lite tråkigt att de liksom särade på dem så. Ja. Men vi får se vad som händer.
Om de försonas.
Ja, precis. Du har ju läst annat också, Anders.
Ja, jag har ju jag kan ju börja med ett första nummer som jag har läst. Burning Fields från Boom Studio, som vi faktiskt firar 10 år nu.
Ja.
Och det är en serie av, nu ska vi se vad heter dessa herrar. Det är Michael Moretti och Tim Daniel och Colin Lorimer som tecknar denna historia, som utspelar sig mestadels i Irak.
Okay.
Okay.
Och börjar hårt med en ond tortyrscen. Det är ganska så här grisigt och fotorealistiskt återgivet när en person får
tungan
utsliten med en tång.
Ja, polygrip.
Ja, polygrip, ja, precis. Det är viktigt att...
Det är viktigt att...
viktiga med termer här.
Ja. Sen så får vi lite en gammal... tried, tested and true grej där en före detta militär kvinna blir indragen i tjänsten igen av sin före detta överordnade, som tycker att hon ska hjälpa honom att lösa då bland annat det här grisiga mordet som vi har fått se i början av serien. Och eftersom hon har problem med lokala ryska maffian där hon bor i Chicago, så bestämmer hon sig för att det är nog bra att lämna stan ett tag. Hon, okay. hon jobbar nu som, ja, välkommen att privatdeckare tror jag. Något sånt.
Ja, klassiker.
Ja, så att i alla fall hon följer med till Irak, närmare St. Kirkuk. Och sen så får man stifta bekantskap med ett par... andra figurer, en lokal polisman och hans vänner och sådär.
Vilka är det som gör den här serien?
Ja, det var ju som sagt, det är ju Boom Studios. Michael Moretti, Tim Daniel skriver och Colin Lorimer som tecknar.
Jag har hört talas om Moretti, men jag vet inte vad han har skrivit tidigare, för att det låter bekant.
De här är helt nya för mig, så att då får jag gräva vidare efter längre fram, men, och det ska jag nog göra, för att jag tyckte att det här var ett bra första nummer. Det,
hur kom det sig att du plockade upp den från början?
Nej, jag ville testa någon ny serie och ja, det var en bra pitch i previews liksom.
Ja.
Är det en miniserie eller
en fortsatt? Ja, det är det. Det är en nummer ett av åtta det här. Så att det är lite av pitchen var X-Files i Irak, ja. Liksom åt det hållet. Och det som är intressant här, det är ju att man faktiskt tar, det är en amerikansk producerad serie helt och hållet, men man är relativt kritisk mot just Irak invasionen. Ja. Alltså, och invasionen kan man ju ha många åsikter om och så där, det är en stor fråga att diskutera här, men det är väl i alla fall kan man ju säga som så att om man ser den amerikanska armén som en väldigt stor bunt med äpplen.
Ja.
Då vet man ju att om man har en jättestor samling med äpplen, ju större samling man har, desto större chans är att några av äpplen är dåliga.
Ja.
Och lite så är det här. Här har man fokuserat på några av de här dåliga äpplena som fick sköta en del administration då efter invasionen i Irak. Så ja. Det är de som är hur personen får Dana då får lite problem med.
Heter hon Dana?
Hon heter Dana, så ja. Att det är X-Files taggen där.
Ja.
Och
det ser ut som en väldigt snygg tecknad film.
Jag tycker det ser ut som ganska mättad, eller inte mättad, ja, men ju mörka toner i färgen. Precis. Det är väldigt, man ska säga, noiraktigt.
Ja, verkligen. Och sluta med en riktigt grisig cliffhanger. Man får se att den här stackaren som blir av med tungan i början blev av med en hel del annat också. Och han har blivit lämnad på en av Amerika styrd olje, ett oljefält.
Ja, okay.
Så att det här blir en sån undersökning mellan då Dana och den här irakiske poliskonstapeln. Och det är väl Detective Fassad heter den här, precis. Och det är väl där tyvärr som min enda så här, invändning mot serien, som är som sagt både snyggt tecknad och rätt intressant, bra första nummer så här. Men sen så är det en del irakisk eller dialog då på den lokala dialekten.
Mm.
Och då så har man valt att sätta lite arabiska tecken i toppen på de pratbubblorna, och sen så står det på engelska, och då det tycker jag är lite, då föredrar jag om man liksom bara sätter dialogen i klamrar och så står den lite asterisk, ja. Så här, ja, dialog inom klamrar är på,
jag förstår, ja det ja, jo. Ja.
Den, på det lokala språket, jag undrar vad man snackar i Irak.
Det är väl arabiska?
Arabiska, ja. Mm. Precis. Men så att jag som sagt lite otippad. Och
kommer läsa vidare?
Rätt bra. Ja, kommer definitivt köpa alla 8 nummer. Ja, om den inte dippar hårt framöver. Men det är alltid kul med ett bra första nummer.
Ja, roligt. Ja, och sen är det ju, vi har ju, det är inte bara, du är inte bara här för att du har varit i New York idag, utan du är faktiskt här för att du har läst Morrison som inte vi har läst. Vilket,
ja, det här är
framförallt ju, som inte Anders har läst.
Jag tror det här är första gången att jag är större Morrison-fanet då.
Ja,
vi tar...
Tog han det lite långt det där.
Vi tar det här, vi tar Morrison
du gånger
två.
I alla fall.
Vi börjar med den serien som jag läst sen nu, Nameless.
Just det, som kom,
den kom faktiskt förra veckan.
Ja. Ja.
Och Nameless rapporterades att den skulle komma ut förra året med Image första expo eller vad det nu var. Att det här kommer ut, och så har jag väntat liksom, tittat på nätet. Nu har den egentligen kommit ut och den levererar för mig i alla fall.
Det här, det är Morrisons första på Image egna?
Nej, det är hans andra.
Ja, okay.
Det här
han gjorde ju Happy.
Happy.
Just det.
Men det här är med Chris Burnham från Batman, så att det är Batman Incorporated, och som sagt, det här är enligt mig Burnham i hans absolut, man ska säga, topp. Det här är så himla supersnyggt.
Ja, men jag håller med.
Och vad jag har läst, så all research som jag har lyssnat på, det är liksom att det här ska vara, Nameless ska vara en Lovecraftiansk, alltså modern Lovecraft historia.
Okay.
Och det ska på något sätt gå in i det här hela Zeitgeist, och vad han, Morrison sägs ha läst väldigt mycket sån pessimistisk filosofi, Thomas Ligottis Conspiracy Against the Human Race. Och jag menar, det
är bästa formen av inspiration.
Ja.
Just det.
Och här har till exempel,
den skulle komma.
Den tar ju upp allt negativt som har hänt i världen just nu, så här, massacre in Egypt, Syrian bloodbath. Så det är lite det det handlar om. Men storyn är att vi får följa huvudkaraktären som heter Nameless. Och han är en okkult expert. Och det är liknande Konstantin. Och man får se, det är väldigt så här hoppande fram och tillbaka, för att det, början är lite som Inception, för att det utspelar sig i en dröm i en dröm.
Okay.
Och när han, och han ska återhämta nyckel, och sen får han reda på att han är blivit kallad för ett större uppdrag. Det är nämligen så att en gigantisk komet kallas för det står här någonstans, Sibala.
Uh-huh.
Där det finns, där de har karvat in ett mystiskt sigill som är 3 miljoner kilometer stort.
Ja, just det, den är ju, det är den som är med i The Fountain också av
Aronofsky,
och som okay. ju han spelar på mayansk mytologi.
Ja, okej. Okay. Och då, men då blir Nameless rekryterad av något så kul koncept som Billionauts. Det är en känd futurist i den här i serien som har gjort miljarder på raketforskning och datorforskning, och han är för tillfället på månens baksida för att undvika att bli
han har liksom stuckit.
Ja, han har stuckit i månens baksida, men han har en plan, så då anlitar han Nameless för att, liksom för att försvara astronauterna mot okulta attacker.
Aha, okej. Okay. Det låter ju väldigt
mycket Morrison.
Ja. Det är jättemycket Morrison, men det här, serien är liksom sex delar.
Ja.
Det är baserat på den mörkare delen av Kabbalan, så det är väldigt mycket, det är mycket okkultism Morrison har gjort research på. Det handlar väldigt mycket om det mänskliga tillståndet med allt det negativt som har hänt och hur det är en del av skräcken. Och sen så följs han efter någon kult, The Veiled Woman's Cult. Okej, vi hoppar väl, ska vi hoppa snabbt över till
Du kan få prata lite om Annihilator också.
Okej, okay, Annihilator, det här är ju en no-brainer enligt mig, men det är ju Grant Morrison och Fraser Irving. Och den kommer ut från Legendary,
alltså filmbolaget.
Just det.
Ja, de börjar ju göra serier i samband med det var faktiskt Holy Terror.
Ja, just det.
Av Frank Miller, som var den första serien som de släppte.
Just det, hans Batman.
Ja, just det. Nej, The Fox.
Ja, just det.
Batman utan öron.
Ja, Batman utan rättigheten att kalla honom för Batman.
Ja, och Catwoman.
Men den här är också relativt ny, eller hur?
Den kom ut förra året 2014, i september.
Ja, okay.
Ja, det här ser ju skitbra ut. Det är Fraser Irving alltså.
Det är Fraser Irving. Men här är storyn då som handlar om Raymond Spass, eller Space. Jag vet inte hur man uttalar, för det är två S i slutet. Och han är känd Hollywood writer och skrivit storfilmer för Tom Cruise. Och sen dess har han bara knarkat och druckit alkohol och liksom totalt förstört sitt liv.
Nej.
Och så skriver och behöver han inspiration, så han köper ett stort gigantiskt Hollywoodhus, och där har det varit satanism och offer, och det spelar på hela den här Manson och satanistgrejen från 70-talet.
Ja.
Jävelstyrka, så det är
känsligt.
Det är känsligt. Men det är liksom, det handlar om Hollywoods mörka mytologi helt enkelt. Och han börjar skriva på den här episka space-operan då om Nomax. Nomax karaktären har blivit inlåst i ett fängelse som är i omloppsbana kring ett svart hål.
Ja,
okay.
Det är jobbigt när det blir så.
Ja, det är väldigt jobbigt när det blir så. Och sen får Mr. Space reda på att han har en hjärntumör. Och han kommer dö.
Nej.
Och sen så då börjar han skriva så här, måste skriva färdigt romanen. Och så helt plötsligt dyker Nomax upp som karaktär och säger, den där tumören, det är egentligen en liksom väldigt komprimerad information om mig själv. Det är liksom min biografi. Så skriv färdigt min biografi, så kommer du överleva. Du har 7 dagar på dig.
Det här låter också väldigt Grant Morrison.
Jo, precis. Det är ju väldigt mycket sånt som man haft med i till exempel Flex Mental.
Ja, men saken är det att Flex Mental och hans serier, det handlar liksom, det är metakommentar eller metafiktion om serier. Ja. Det här är Grant Morrisons metakommentar eller kommentar har om Hollywoods, kulturen i Hollywood, hela hälsogrejen och dess mörka historia, de satanismen och rymdopera och hur man skriver manus och liksom, han har sagt att det är en respons på att han aldrig har fått några av sina filmmanus filmatiserat. Det är det. Och det är jättekul romp liksom att bara gå igenom. Men den är...
Och där kommer, är den klar då?
Den är klar nästa... Den slutar den här månaden.
Ja,
när den kommer ut den 26.
Sex nummer.
Ja. Sen, jag vet inte om det går att ta på bakkatalogen då, men... Eller så får man vänta in på traden helt enkelt.
Ja, men det låter som något som man...
Nej, men om man gillar Morrison och metafiktion så go for it.
Ja, jag börjar ju läsa den här fina senaste Multiversity guidebook, men den tog som tid för den är så informationstät.
Men den vill jag nästan också läsa innan vi börjar prata om den. Känns som att vi behöver vara två på annars.
Definitivt.
Hur ligger det till? Alltså jag har egentligen inte så jättemycket att säga om det jag har läst, för det var mer samma.
Jag är en kort grej, det är ju att jag fortsätter läsa Crossed 100 och den...
Du var ju rätt förtjust i första.
Ja, jag gillar första numret just främst språkligt då. Men sen så och bra survival horror och sådär. Sen så börjar man ju bli lite irriterad när folk... jag gillar ju inte när folk klantar sig i...
Nej.
Och släpper ner garden när de vet att det finns dödliga kreatur här. Så att, vilket ju händer då i nummer två. Men det stora... Det dör ju en människor här också då. Men det stora tragedin är ju förstås att de besöker Graceland. Alltså Elvis hus. Och de vet ju inte vad det här är för något. De fattar inte vilken helig mark de är på. Men de känner ju av det lite grann liksom, eftersom det är en så helig plats.
Ja.
Men sen så upptäcker de The Jungle Room. Och nej, det är som utomhus, inomhus, säger de. Och, ja just det, you should up see, we got the room that's outdoors in here. Ja alltså, i alla fall. Sen så... På grund av att det blir en skärmytsling med lite sådana här cross-infekterade. Och man får, det som går framåt här är att man får mycket mer info om figurerna och liksom, ja, deras bakgrundshistoria. Vad som har hänt de senaste 100 åren. Liksom, lite mer så. Och sen så slutar allting med att de bränner ner Graceland.
Det
är fruktansvärt.
Ja, det var jobbigt.
För att de var tvungna att liksom rensa det eftersom det hade kommit infekterat material eller sådär.
Men Cross fortsätter att
lägga det. Jo, definitivt.
Cross 100 ska vi lägga till.
Cross 100
det är viktigt.
Plus.
Viktigt. Ja. Jag har ju då en ytterligare fler rödhåriga damer som är bra på att skjuta saker. Nämligen Black Widow. Jag har läst volym 2 som heter Tightly Tangled Web. Skriven av Nate Edmondson och tecknad av Phil Noto. Samma som den första vi läste.
Just det. Mm-hmm.
Men, och det här är egentligen det roliga här är att det är en fortsättning av historien. Och det är en fortsättning på hur hon fortsätter att jobba. Dels för att liksom stilla sitt eget samvete för de dumheter hon gjorde när hon var sovjetspion. Men också för att hjälpa till så mycket hon kan och så här. Och det roliga är att det här är alltså ett album på 6 nummer tror jag det är. Mm. Som de har betat ihop, eller 5 kanske till och med. Ja, det är 7-12 Black Widow.
Ja, de har blivit lite tunna en del av de här TPB-erna tycker jag faktiskt från Marvel. De är snabba på att släppa ut dem.
Ja, det har väl blivit bättre. De har ju tagit över efter Image med hela Saga. De har släpper 6 nummer och så släpper man TPB:n och så kommer nummer 7 därefter.
Ja,
men det rullar på, men i alla fall. Och då är det så att i princip det är lite kul för det blir lite så här Monster of the Week känsla på varje nummer, fast det är inte monster utan det är sköna andra Marvel-karaktärer. Så hon i ett av numren så gör hon ett uppdrag med Winter Soldier.
Cool.
I ett nummer är det med Punisher. Och så kommer det dessutom en Punisher-serie som man får se hans vinkel på det som händer i hennes serie. Så det blir den här Rashomon från olika...
Jaha, vad trevligt för det.
Så det är veckans team-up helt enkelt.
Ja,
precis,
det är veckans... Den har jag inte läst
det. Det är den här fina då, nummer 9.
Friend from Foden har jag.
Precis.
Men jag har inte Punisher-numret nummer 9 än.
Ja, nej, men för det är den här Punisher Friend from Foe.
Ja just det, där
de slåss mot han Crossbone.
Ja.
Och hans anhängare som är väldigt väldigt lik den här attacken som Captain America eller Batroc i Captain America Winter Soldier i början.
Ja, okay.
Det är lite samma tematik om man säger så, fast till Punisher istället för Captain America så blir det lite blodigare om man säger så.
Ja jo.
Men och sen i nästa nummer så är det hon och X-23. Nej, just det, sen är det ett nummer där hon är på ett uppdrag och Hawkeye försöker i Pakistan och där Hawkeye ska försöka stoppa henne. Okay. Så det är lite kontrovers.
Clint Barton alltså.
Clint Barton, ja precis. Han sätter en pil i hennes framhjulet på hennes motorcykel.
Taskigt.
Och det är lite oklart vem det är som egentligen är the good guy i den här. Vem är det som gör hon någonting bra eller vänta, så där fram tillbaka. Så det är alltså en tillbakablick då. Och sen så en femme fatale när hon Black Widow och X-23 rensar upp på ett kasino. Och sen så avslutningsvis en fight i Afghanistan där hon tillsammans med Howling Commandos tar hand om taking care of business helt enkelt.
Så att, in a flash.
Ja. Och sen så kanske min favoritdel, nämligen att de har gjort det avsnittet. Det parallellrapporteras av Anderson Cooper. Han berättar om vem är egentligen den här Black Widow och såna saker. Så det är väldigt kul. Och det fortsätter vara jättebra. Jag tycker att det här är... Jag kände lite grann att Black Widow började stagnera lite mot slutet av
första
albumet. Och det känns jättekul att de tog tag i det igen. Så att jag tycker definitivt att man kan köra vidare. Och det här är lite mer av ett team-up of the week. Så där. Men det är roliga team-ups. Det tråkigaste team-upen för mig var Winter Soldier. För jag har inte riktigt samma... jag har inte riktigt samma relation till Bucky som till de andra.
Men hur... anspelar de någonting på Brubakers?
Jag har ju läst lite för lite Brubaker för att kunna avgöra det.
Det slutar ju så tragiskt i Brubakers Winter Soldier-serie med att Black Widow har ju blivit kidnappad av en sleeper agent och sen så har de hjärntvättat henne så till en milda grad att de kan lyckas återställa allt utom hennes kärlek till Bucky Barnes.
Det är ju intressant. Det är nästan så du skulle läsa den här och rapportera till nästa.
Jo, men definitivt, det får jag göra.
Men jag vill säga att den liksom cementerar den bilden jag har av Nathan Edmondson, att han kanske är en av de bästa på att skriva de här typen av tajta, snygga, coola thrillers. Jag vill se det här som film. Jag vill se det här som riktigt som sköna thrillerrullar liksom. Jag såg den här Black Hat, Michael Manns senaste, som har varit oavsett vad man tycker om filmen så är det den typen av liksom modern thriller.
Alltså techno-thriller.
Ja, men techno-thriller lite sådär, men just det. Jag bara känner när man läser så känner man att Michael Mann skulle kunna göra underverk med det här.
Det skulle vara coolt.
Det behöver man inte alltid. Man behöver inte alltid göra film om allting, men jag fattar
liknelsen.
Och Edmondson tycker jag går från klarhet till klarhet.
Och Black Widow måste ju få en egen film.
Absolut, fast hon är typ den enda karaktären som de inte ska ha sagt att få en egen film.
När det går rykten om att Angelina Jolie ska regissera Captain Marvel.
Den nya,
tycker jag, men Michael Mann med Black Widow, hur du beskriver det, så jag menar, absolut.
Det skulle
jag
verkligen kunna få en bra. Egentligen skulle man ju se Michael Mann ta sig en Punisher. Bara digital kamera, naturligt ljus och grynigt och
sweet.
Men ska vi ta och avrunda där?
Sparar och gör en teaser för att jag har läst senaste Dylan Dog-albumet från Ades Media, Mater Morbi.
Den skulle jag nästan kunna tänka mig att låna dig.
Ja, givetvis.
Samis på den.
Det låter bra, det låter mycket bra. Det går till nästa vecka.
Och jag kommer att prata om fortsättningen på två Image-titlar, nämligen Manifest Destiny och Black Science volym 2 på.
Jag har bara läst första volymen. Jag tyckte det var okej, men hur tycker Black Science fortsätter?
Det får du höra nästa vecka. Vi tackar Daniel jättemycket.
Tack så mycket.
Kommer säkert återkomma tidigare än avsnitt 287 tror jag i alla fall.
Jag är öppen. Det är bara att skicka ett mail till mig eller någonting sånt där. Kontakta mig, säger jag liksom, jag är här.
Tack för att du kom och tack för att ni har lyssnat, och som vanligt, läs mer serier.